In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkommen till Karriärpodden Ledarskapssnack. I det här avsnittet har jag bjudit hit en av mina fantastiska stamgäster i podden, nämligen Johanna Frelin, vd på Riksbyggen, som har gästat podden många gånger förut. Men den här gången tänker vi prata och dela våra tankar om motivation och hur man kan tänka på det både när det gäller en själv och sitt team. Dessutom i slutet av podden, som alltid i Ledarskapssnack, svarar vi också på en lyssnafråga. Men innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder och diskutera ämnen som leder till ett inkluderande och modernt ledarskap. Här kommer nu samtalet med Johanna Frelin och mig, Eva Ekedal.
Eva Ekedal, vad motiverar dig?
Ah, vilken bra fråga. Och det är det vi ska prata om idag.
Exakt.
Och jag tror jag kan svara.
Ja.
Det är människor.
Ja.
Vad är det med dig, Johanna Frelin?
Jag skulle säga så här, mål väldigt mycket. Också människor, glada människor. Inte surisar.
Välkommen till Ledarskapssnack, Johanna Frelin.
Tack så mycket.
Min stamgäst,
ja,
som har varit här så många gånger.
Ja.
Och det är lika roligt varje gång. För man vet liksom inte riktigt vad samtalet ska ta vägen.
Nej.
Vi vet bara att vi ska prata om motivation.
Exakt.
För det behöver vi allihopa, ja, göra lite då och då. Fundera, ja, över vad är det som motiverar en själv. Och framförallt, hur kan jag få alla andra att bli motiverade?
Exakt. Jag tänker att det har varit ganska tuffa tider i Sverige de senaste 2 åren. Och det är lätt att det blir många tappade sugar då. Ja. Och därför tänker jag så att vi måste ta liksom ett tag om motivation nu. För att, dels för att det kommer säkert vända och bli lite bättre. Mm. Men det blir inte heller bra på företagen om alla företag bara befolkas av omotiverade människor och tappade sugar.
Nej.
Och sen tycker jag att det är extra viktigt också faktiskt inför sommaren. Mm. För jag kan själv känna så att sista månaden innan semestern.
Ja.
Då blir
vad händer
jag,
då?
Ja, men då tappar jag lite motivation och blir extra trött. Och det känns som det sista styrelsemötet, jag får liksom uppbåda all energi jag har. Jag får liksom ingen flow.
Nej, för då vet man att snart är det
snart
ledigt.
Snart kan jag bara stänga datorn och bara gå liksom.
Mm.
Så att jag brukar prata med mig själv hela tiden då, så här, in i kaklet.
Ja, för det är ju på något sätt när man vet att det också är en deadline som, ja, det kan bli, det bara också blir väldigt mycket som ska bli klart.
Absolut.
I och för sig,
men, ja.
Ja. Men det här är ju ett ämne som förstås går att ägna sig mycket åt, och det finns ju mycket forskning kring det här.
Mm.
Och jag tänkte att du och jag ska inte bli liksom psykologerna som sitter här nu och pratar om motivationsteorier. För det finns det nog andra poddar som gör.
Som är bättre
ja,
på det.
Precis. Ja, precis. Nu kan vi lite om Maslows behovstrappa, ja. Och, som ju är grunden till mycket. Det kan ja. Nog de flesta. Och även Hertzbergs motivationsteorier. Ja. Tvåfaktormodellen som han pratade om. Men det där känns lite så här, men vi lever ju här och nu. Ja. Kan vi inte prata om hur det är egentligen?
Ja. Och jag tänker, den som tror jag är bäst i Sverige på motivation, det måste ändå vara Carolina Klüft.
Ja, det säger du ja.
Ja, men hon är också, alltid... jag tänker att man är mångkampare. Ja. Och så går det dåligt en gren. Och då ska man ändå motivera sig själv att högprestera bara en timme senare. Mm. Och liksom släppa det där som gick dåligt.
Det hade gått dåligt.
Och prestera ännu bättre då, därför att man måste kompensera för det som gick dåligt.
Mm. Hur gör hon? Du känner henne lite, va?
Ja, absolut. Mm. Och jag tänker att jag har hört henne prata mycket också. Och hon var ju väldigt tydlig i alla intervjuer också. Det som motiverade henne var ju glädje. Mm. Att hon hade kul. Och hon sprang omkring där med sina nallar och sin musik och så. Och fick igång publiken. Sånt motiverade henne. Och det var ju det, liksom, hon höll ju på också tills... Hon slutade ju när det inte var lika kul längre, ja. Helt enkelt.
Ja, och det skulle ju vara lätt att göra det så fort det liksom inte är kul på jobbet.
Men... Hon har ju säkert inte haft kul varje dag. För att träna inför mångkamps-OS är nog ganska köttigt.
Ja, precis. Mm. Men hur har det varit för dig då? Om vi börjar med dig som person.
Med motivation, tänker du? Nej, men jag är ganska lätt motiverad. Det kan vara liksom... Jag kan tappa motivationen, tappa sugen, och sen kan rätt sak hända och en timme senare. Och då är jag supermotiverad och igång.
Så det vänder ganska snabbt för dig?
Det vänder väldigt fort. Ja, och ofta är det liksom att om jag liksom sätter upp ett mål. Även i liksom tuffa tider, att de här grejerna ska vi ha åstadkommit innan juni är slut. Att jag har ganska kortsiktiga mål, så att jag känner att vi traskar ditåt. Och så har jag en anteckningsblock där jag liksom bockar av liksom pengar eller så. Liksom. Jag säger så här, men vi ska tjäna 400 miljoner fram till juni. Ja, men sen, då skriver jag så Johannas 4 miljoner och så varje 100 miljoner så bockar jag av. Ja. Då känner jag att det går framåt mot målet. Och då blir jag liksom, även i tuffa tider, väldigt motiverad helt enkelt.
Ja. Vad men, är det som, vi måste bara stanna där. För att, och när du då har nått ett av de där målen... Ja. Liksom stannar du upp då, eller är du på nästa på en gång då, eller?
Nej, men då vill jag nog fira med dem som har jobbat med det. Det tycker jag, det jag tänkte, jag har ett litet sånt mål nu fram till juni, och jag tänkte så här, men då ska vi dricka kava eller något. Vi kommer inte dricka champagne, för det är inte såna tider.
Nej. men lite annat, enklare,
lite enklare bubbel. Ja. Det går bra. För att man ska fira det att vi har gjort det tillsammans. Mm. Och det är väl det andra som motiverar mig, just att göra saker tillsammans. Att jobba i teamet. Jag blir jättemotiverad när vi har något riktigt svårt att lösa. Och så får jag hålla i en workshop där vi ska lösa det. Och så kommer vi på briljanta saker som går att göra. Och som faktiskt löser frågan. Mm. Då går jag också därifrån och känner så här, yes, jag skulle kunna liksom jobba dygnet runt just nu.
Oh, så är det. Men det är ju ganska intressant det här. Att vi har ju väldigt olika motivationsfaktorer som personligheter. Och drivkrafter som ligger bakom det. Mm. Och jag har vet att jag tidigare brukar prata om det här med att vara motiverad eller hotiverad. Att man är liksom, är det ett liksom motiv att något positivt som man går emot, så att säga, som du då här, du liksom längtar efter det då, skulle säga det då, medan att du är motiverad så att säga, medan man, om man är hotiverad, så är man mer benägen att gå igång på att det liksom är piskan, att man behöver åstadkomma
saker.
Man
behöver den deadlinen som är liksom, det är då det ska vara gjort. Ja, precis. Och det gäller ju, tänker jag, så här i sitt ledarskap. Mm. Ha koll på ens egna medarbetare. Vad liksom blir de motiverade av, och vad är drivkrafterna bakom det? För det kan ju vara väldigt olika, och vi vill ju inte ha företag liksom där folk omkring är omotiverade och oengagerade. Det blir ju liksom inte så bra resultat i slutändan.
Nej. Och det där är ju förstås en vetenskap i sig, men har du något så här knep för det där? Hur tar du reda på vad det är som motiverar eller driver dina...
Nej, men jag brukar faktiskt ställa en fråga också när jag rekryterar. Vilken dag har du haft bakom dig när du går från jobbet och känner dig väldigt motiverad och glad? Men också, vilken dag har du haft bakom dig när du går från jobbet och känner så här, allt suger. Jag känner ingen flow överhuvudtaget. Mm. Och så får de berätta om den dagen. Vad har hänt under den dagen? Och det tycker jag ger bra nycklar kring liksom, vad det är som personerna, vad är det som gör att de tappar energi?
Mm.
Och det är ganska bra att prata om. Och det kan man också prata om i sin ledningsgrupp. Det har vi faktiskt gjort på Riksbyggens ledningsgrupp. Att vi pratade om drivkrafter och energi. Det är ju liksom en annan, det är samma ord som motivation egentligen.
Mm.
Att man ska förstå vad det är som ger en energi. Men framförallt förstå så här, när är det jag liksom bidrar till att, när jag bidrar till att någons energi sugs ut helt.
Mm.
Och hur ser man det? Liksom, jag har bett dem berätta, hur märker man när du inte har någon energi längre?
Ja.
Och det kommer ju ofta ut som antingen ointresse, folk börjar mejla, hitta på annat på mötena, eller att man är tvär. Mm. Det kan vara massa olika beteenden som kommer ut.
Ja, jag tänker på att jag har ju förstås i alla rekryteringsintervjuer som jag har suttit i genom åren och fortfarande gör, så är det ju här en väldigt viktig sak att försöka ta reda på. Vad är det som driver den här människan? Och kommer det bli rätt liksom, när den ska hamna i en ny position och en ny konstellation? Och det där är ju, det är väldigt svårt att fråga, vad har du för drivkrafter? Så det där är ett bra, jag brukar också lägga det i, liksom försöka få dem att beskriva när det har varit som allra bäst och sådär.
Ja,
och respektive när man inte funkar helt enkelt. Men det är inte alltid liksom, jag menar, vi får ju alltid ups and downs, men jag tänker att det är lite tillbaka till Maslow ändå, även fast vi inte skulle prata om det, för att människan har ju ett extremt stort behov av att bli bekräftade. Och någonstans så landar vi ju där, för de flesta säger så här, nej men jag känner mig som bäst när jag får göra ett bra jobb.
Liksom.
Och det är det, liksom det som det vanligaste som kommer ut. Men när är då ett bra jobb liksom, och vad betyder det för den personen?
Precis, och därför tänker jag också bara det här positiva ledarskapet.
Mm.
Alltså att ge människor, ja men det är som föräldraskap, om man ger barn eller ens medarbetare positiv bekräftelse, det ska man ju göra 90% av tiden.
Ja.
Och bekräfta det de gör bra, och då kommer de göra det ännu mera. Det vet man ju själv, man får positiv feedback när folk tycker att man har gjort någonting bra. Då förstärker man ju det beteendet.
Ja.
Och de andra beteendena liksom minskar.
Mm. Ja, så det tänk är att det är så himla, vi landar där nästan hela tiden.
Beröm är ju en bra motivator helt enkelt. Och det är väl också,
ja, men de blir sedd och bekräftad.
Men blir sedd och bekräftad, absolut. Men sen tycker jag tricket, tycker jag också, om man kommer upp lite högre på strategisk nivå, då måste man bli duktig på att göra det själv. Mm. Att ha lite så här självbevattningssystem med beröm och bekräftelse.
Exakt, man kan ju inte gå omkring och be att
man
få
kan inte
från
gå med
styrelseordförande.
Nej, hoven hela tiden. Nej, men styrelseordförande ser ju aldrig, det tänker inte de på. Nej. Liksom. Och de ser den ju aldrig i vardagen. Och ens medarbetare kommer heller inte liksom ösa beröm över chefen. Och så att,
hur gör du då?
Men jag, alltså, dels kan jag skryta, alltså jag säger, ibland skryter jag.
Är det sant?
Ja, men jag
tycker inte det du gör.
Nej, men jag kanske inte gör det för dig, men jag kan ju säga till en kompis, får jag skryta om en grej?
Vad bra, jag ber om, du säger det.
Ja, jag ber om tillåtelse, och då säger ju alla så här, självklart får du skryta. Men jag gjorde något grymt idag, och jag är så himla stolt över mig själv.
Ja.
Därför att ibland kan det också vara, ibland vill man bara berätta det för någon. Och att de ska sitta och säga,
för när man uttalar det så hör man det ju själv också en
absolut,
gång till.
Absolut.
Ja, men jag brukar också säga det ibland, att här är det okej, till exempel i de här stolarna som vi sitter nu. Här är det okej, och för en del är så här jante att man inte ska så att säga berätta när saker och ting har varit bra eller när någonting har framgång helt enkelt. Men det, och likadant i intervjusituationer. Är det ju en del som tycker, alltså i rekryteringsintervjuer, att man inte ska framhäva sig själv.
Nej.
Framförallt vi kvinnor har ju lite svårare för det. Mm. Men det säger jag alltid att, jo, det får du göra nu.
Ja, det är nu
men,
det.
Ja, men precis. Samtidigt som det ju såklart finns en sida när man också ska kunna berätta när det inte går bra eller när det inte känns bra.
Exakt. Mm. Men vad gör du då när du känner dig omotiverad?
Ja, vad gör jag för någonting? Det händer ganska ofta såklart att, nej, alltså motivation är det nog inte. Men jag är ju lite lika du och jag, Johanna. För att jag svänger ju ofta liksom i lite i humöret. Ja. Men det är ju, betyder ju inte att jag inte är motiverad. Nej. Utan jag är ju mer så här skraj över vad ska hända när jag inte har mitt roliga jobb som jag ju har nu. Det kan jag så här, då undrar hur jag ska hitta motivation när jag inte jobbar. Helt enkelt. Men annars så tycker jag... Ja, men det är ofta så är det inte så svårt.
Nej.
Med just jobbsituationen. Mm. Men så kanske inte alltid har varit om man ska rannsaka sig själv. Det är klart att jag har haft stunder när det har känts pest på jobbet.
Ja.
Men då har det, tror jag, handlat mer om så här, människorna runt... Alltså, du frågade mig i början. Så här, ja, men det är människorna är så viktiga som man jobbar tillsammans med.
Mm. Men om jag skulle fråga dig så här, om du har haft en dag på jobbet och går därifrån och känner liksom, fy fan, vilket skitjobb jag har. Hur har den dagen sett ut?
Ja, då är det väl någonting som har gått riktigt fel alltså med relationerna. Och
i målen. Arbetsgruppen?
Ja, det tror jag. Och förstås att man har sumpat någon, vi har förlorat någon stor affär eller...
Ja.
Alltså både resultat och relation. Ja. För mig är ju de viktiga i det jag håller på med på något sätt. Ja. Och du då?
Nej, men jag tror att det är absolut relationer, men inte relationerna till mig så mycket. Men det är liksom om mina medarbetare tjafsar med varandra.
Ja, det gillar inte du.
Nej, då blir jag tokig. Alltså så här, eller jag blir inte tokig, jag biter ihop.
Ja.
Men då känner jag så här att, gud... Att det är så onödigt, det är tjafs om skitgrejer. Det bryr sig inte kunden om eller samhället om, de där små korridorstjafsen. Utan det är kanske prestige eller internpolitik eller olika saker. Så att då
blir du låg.
Ja, precis.
Så att. Men du tar tag i det då?
Ja, absolut. Och det, sättet jag gör då, det är att man ska gemensamt se den större bilden.
Mm.
Att vi har ett gemensamt mål här. Det är inte liksom vem som ska göra vad på vägen. Det är ju arbetssätt, det ska vi bara komma överens om. Det ska vi inte slåss om. Liksom. Men jag har ju en medarbetare som är väldigt rolig. Hon är HR-chef på Riksbyggen. Och hon skulle kunna gå i pension just nu. Och jag vill inte att hon gör det. Men hon säger så här att hon kommer inte gå i pension så länge hon är motiverad på jobbet. Ja, precis.
Okay.
Och jag kämpar nu, eller liksom, hon får ju jobba med sin motivation själv också. Men jag har ju också en del i det.
Så hon frågat, vet om att du sitter och pratar med henne i en podd nu.
Ja, hon vet om det. Jag har frågat bett om lov.
Ja, det är härligt.
Så jag frågar henne, så här, men vad gör du motiverad då, Karin? Ja, men då säger hon att liksom, hon får jobba med affärsnära HR. Då tycker hon att det är väldigt roligt, för då blir HR i ett större sammanhang som är nära affären. Så att, och de senaste åren, eller sen jag började på Riksbyggen, så har hon alltid varit med i prognos och budget och alla uppföljningsmöten. Därför att människorna, det är ju liksom både vår största kostnad men också vårt största tillgång.
Mm.
Och hon bidrar väldigt mycket i alla de mötena. Så att hon är väldigt nära liksom hela Riksbyggen-affären. Mm. Och det motiverar henne väldigt mycket att vara med i de samtalen. Och för mig är det självklart.
Ja.
Så att jag ska bara komma ihåg att de ska vara inbjudna varje gång.
Ja, just det. Så du ska bara komma ihåg och få henne att känna den här känslan då?
Ja, precis. Och att jag är med i mötena där det händer. Faktiskt.
Ja, men det är bra. Då har ju du hittat det. Och hon är tydlig också med när hon inte är motiverad.
Ja, men det är ju så skönt med också människor som har tänkt igenom. Som har några år på nacken också. Och tänkt igenom. Så är det jag tycker är roligt? När blir jag motiverad? Och vad är det jag blir demotiverad av?
Ja.
Och
men att kan vara man vara motiverad hela tiden, Johanna?
Nej, det kan man inte. Jag tänker också. Jag har ju också så här, massa tråkiga arbetsuppgifter som jag inte tycker är roligt. Men då brukar jag
så här,
faktiskt...
kvitton och bokföringen som jag håller på med som ligger här som jag borde ta tag i.
Ja, tidrapporter och attester och jag vet hur mycket som helst att skriva under hela tiden. Men jag tänker alltid så här, det som är tråkigt, det ska jag göra direkt på morgonen. Men jag har ju väldigt hög disciplin.
Du har ju det.
Ja, därför att...
Kommer tid gör det ju nej, men, hela tiden också.
För när man börjar prokrastinera, det är då man hamnar i...
Surdegarna.
Riktiga problem, ja. Och då börjar man skjuta på det och då blir det ännu jobbigare och så. Och jag lärde mig ganska tidigt att det som är tråkigt, alltså redan i skolan, alltså plugga först det ämnet du tycker är tråkigt om det har massa olika För då,
stöka av det liksom.
Ja, men stöka av det. Men sen också blir man så sjukt nöjd med sig själv.
Mm.
Så att då skapar det motivation. Just det. Att fortsätta med det som är roligt.
Mm.
Så att, för då blir man nöjd och man får gott självförtroende. Bara, fan vad grym jag var. Jag diskade av den här mattetalen.
Mm.
Så nu kan jag läsa den romanen. Mm. Så, att jag, det
så
väl
gör
varit,
det tråkiga först.
Gör det tråkiga först. Och sen också är det så att de flesta är ju piggare på morgonen än sent på dagen.
Mm.
Och det är mycket lättare att bara bita i saker när man är pigg.
Ja. Det finns ju också, jag följer en kille på LinkedIn som skrev om det här med att man måste också förstå att man i början måste man kanske, ja, men ungefär, jag tror att man kan dra parallellen som när man ska springa, om man är lite otränad och ska ut och springa ett lopp.
Ja.
Att de första 10 minuterna är ju ganska jobbiga. Liksom. Man undrar hur man någonsin ska kunna springa de här milen eller vad det är för någonting. Men när de där första 10 minuterna har gått, så att, alltså att man har det in mind, att om jag bara tar mig igenom den här första stunden, och det är lite på samma tema som du säger nu, men även med tråkiga uppgifter, jag vet ju att när jag tar mig an bokföringsgrejerna här, så det, efter ett tag så kommer jag in i rutinen, jag kommer ihåg vad man gör, och så går det ganska fort, och sen känner jag mig ganska nöjd med att det där är gjort.
Du är supernöjd med dig själv, och du bara sen storbocka av.
Jag känner mig till och med så här duktig och motiverad efter att ha gjort
exakt,
det där.
Exakt, exakt. Och det tror jag, jag brukar också tänka så här, att om det är något riktigt tråkigt, så kanske jag ska göra lite fin kaffe. Till exempel.
Man får skoja till det liksom.
Ja, man får göra det lite mysigt. Så här, favoritfilten, finkaffe eller liksom favoritplatsen på jobbet med den härliga utsikten.
Ja.
För att liksom, och verkligen bara säga, nu sätter jag mig här, sätter på mig hörlurar eller vad det är nu jag behöver ha för att fokusera. Och så gör jag det bara.
Ja, så gjort bara.
Ja, bara gjort.
Som Pernilla Ramslöv sa när vi nyss träffade henne.
Ja.
Ja, men du, och sen just det, skapa lust. Det kan man ju också göra med sin arbetsgrupp, tänker jag.
Absolut, och jag tror att när man tittar på många medarbetarundersökningar så ser man ju också att människor motiveras av sina kollegor.
Mm.
Att man har roligt på jobbet.
Mm.
Och då kan man stå ut med ganska tråkiga arbetsuppgifter i omgångar, därför att man delar det med andra personer som man gillar.
Ja. Jo, men, och det har ju verkligen den här tidens hybridarbete också visat hur svårt det var när vi inte alls fick gå till jobbet. Nej. Att hitta motivationen.
Ja, absolut.
För de flesta människor var det ju faktiskt så. Och så kan jag känna fortfarande. Jag jobbar mycket hemifrån. Men jag måste liksom in och hämta energi för att hitta min motivation från andra. Så att det där hänger ju också ihop. Men nu pratar vi ju väldigt mycket om det som är relationsbaserat. Men det finns ju förklart
människor. Det finns ju människor som är mest motiverade av pengar.
Ja.
Då är det ju det. De får motiveras av.
Ja.
Jag tror att det är inte en motivationsfaktor som bär en på lång sikt. Om du tänker att långsiktigt 10-20 år.
Nej.
Det kan ju vara väldigt motiverande under ett bonusår till exempel.
Mm.
Att få den där, liksom, vet att man, jag har liksom en slant som ligger där borta. Mm. Om jag bara får till det här. Och då är det inte pengarna i sig. Jag tänker att de har redan bestämt vad de vill göra med den där slanten.
Mm.
Åka och resa eller köpa en lägenhet eller vad det nu är.
Liksom. Mm. Jo, men och sen, man brukar ju säga att liksom resan är målet, inte målet. Mm. För det är ju oftast så, även när man jobbar resultatorienterat som både du och jag gör, när man liksom vet att man ska uppnå det där. Men sen när man har uppnått det, om man nu lyckas, då är det ju, det kan det ju kännas kanske lite tomt efter ett tag. Så att det gäller ju liksom att hitta motivationen längs hela resan.
Och jag tror också på att sätta kortsiktiga mål.
Mm.
Liksom gärna månadsmål eller så här 2 månadsmål, så att, för de här som ska naturligtvis leda mot de övergripande stora långa målen, men därför att vi har svårt, jag tycker att människor har svårt att förhålla sig till långa mål, årsmål till exempel, ett långt mål i ens vardag. Men däremot korta mål, då blir det liksom, då har man delat upp det långa målet i liksom etapper. Det blir som sjukampen för Carolina Klyft. Det är etapper där man ska ta sig igenom etapp för etapp och fira ofta helt enkelt.
Men du, det här med årsmål, Det är ju inte så himla länge sedan man jobbade väldigt mycket med det på de flesta bolag.
Som vi gör det fortfarande. Ja. Alltså vi har en liksom ett 4-årsstrategi och sen så har vi liksom årsmål och vi ska så.
Men även medarbetarsamtal.
Ja, absolut, det gör vi. Men jag tror att det kan man ju ha med, för det är väl liksom någonstans gör vi ju ändå bokslut och vi vill se om vi har nått målen. Men jag tror att det är viktigt att dela upp dem i deletapper, om det går.
Ja, det måste man nästan göra. Men jag tänker på med utveckling hos medarbetare och så också.
Ja, absolut.
Ja. Går inte liksom prata en gång om året och sen checka in efter ett år igen och kolla. Men det var ju faktiskt så.
Jag vet, man pratade en gång om året. Nej, de tiderna är ju förbi. Särskilt med den yngre generationen. För och det kan man ju se väldigt tydligt. Att den yngre generationen vill ju utvecklas hela tiden.
Ja.
Och tycker att tappar ju lätt sugen om de inte utvecklas. Och lär sig nya saker. Och när de tappar sugen, då sticker de.
Ja.
Så att, det där är ju viktigt att tänka på. Att man har kanske liksom en check-in med sina medarbetare. I alla fall liksom varannan vecka eller var tredje vecka. Där man pratar om något annat än de faktiska arbetsuppgifterna. Utan, och det kan ju ta 10 minuter.
Ja.
Det behöver inte vara långt. Även nej, kaffe. Nej. Bara så här, har du lärt dig någonting? Vad har varit svårt? Vad har varit lätt för dig? Som prata om huret snarare än vadet.
Ja, precis.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja, men om vi skulle sätta några så här, våra bästa tips, går det?
Våra bästa tips? Jag tycker ett konkret tips är, gör det tråkiga först. Det och liksom, likadant, alltså det behöver inte vara det tråkiga, det kan också vara det jobbiga. Det vill säga, det där svåra samtalet du ska ha på torsdag, ta det på morgonen.
Ta det på morgonen. Ja. Gör det först.
Annars går hela dagen. Liksom.
Mm.
Ja.
Mm.
Det tycker jag är ett konkret.
Det blir ett. Så tar jag ett. Och då säger jag att det är det här att vara genuint intresserad och se andra människor. Det ökar ju motivationen.
Absolut.
Väsentligt. Mm.
Och ett tredje, träna självledarskap. Om man känner sig omotiverad. Snacka med sig själv helt enkelt på vad är det jag behöver göra nu för att jag ska öka min motivation. Ibland kan det vara så enkelt som liksom, sov ut. Alltså du är trött. Behöver inte heller vara de stora psykologiska anledningarna, utan det kan vara väldigt basic också. Aha.
Det där tycker jag är jättebra. Det har jag fått, nu blev det nu ett litet hopp i vår tipslista.
Ja,
för att jag måste säga att jag hade en sån upplevelse själv här för inte alls länge sedan. När jag hade en dålig dag.
Ja.
Där det var sådär massa saker som inte alls hade gått min väg. Och jag också var lite så här låg på energi och tyckte inte att jag var bra, var det säkert. Och sen så bestämde jag mig på nästa dag att nu ska det bli en bra dag.
Ja.
Eller alltså att det ska vara så här, nu ska jag göra allt vad jag kan för att göra den här dagen bättre än den som var igår.
Ja, exakt.
Och jag tänkte på, alltså det låter ju floskligt det här, men det här är faktiskt sant. Jag gjorde det och det blev mycket, mycket bättre.
Alltså vi människor kan ju lura våra hjärnor.
Ja.
Jag har ju varit med och gjort en övning att man kan liksom, man kan le för att man är glad. Eller så kan man le tills man blir glad.
Ja.
Och man kan göra den övningen. Den är lite fånig, men den är väldigt rolig. Att man i sitt team eller sådär, så säger man åt alla, de måste le. Och det slutar alltid med att alla gapskrattar.
Ja.
Därför det är så himla... Ja, för att vi lurar våra kroppar. Eller vi lurar våra hjärnor med våra kroppar.
Ja, precis. Och då blir det som man föreställer sig att det ska bli. Tankens kraft, det blir ett tips på den också faktiskt.
Exakt. Ja, men det är ju självledarskapet. Lura dig själv. Alltså, så här, det funkar.
Ja.
Mer tips då? Nej, men jag tänker också att det här är ett tips. Att, om jag känner mig omotiverad, för man kan ju göra det under en längre period. Du och jag har pratat mycket så här, men du känner sig omotiverad. Du hade en dålig dag. Ja, men du kanske har ett dåligt år.
Ja.
Där du är omotiverad.
Så här, sjukdomar och annat. Som...
Absolut. Och att det faktiskt är tråkigt på jobbet.
Mm.
Och det är inga roliga människor. Då får man ju fundera, tycker jag, på vad är det för någonting som ligger bakom. På vilket sätt liksom, behöver jag göra en förändring? Ska jag jobba med mig själv? Eller behöver jag faktiskt kanske byta jobb? Så att jag blir motiverad. Eller kan jag skaffa en hobby? Om det är svårt att byta jobb till exempel. Jag kanske skulle tycka var jättekul att odla sallad eller spela squash eller någonting annat. Gå på hundkurs eller någonting. För att motivationen för en behöver inte komma bara från jobbet. Nej. Det kan ju också komma från andra håll.
Precis.
Och det kan ju också bli motiverad på fritiden, så spiller det säkert av sig på jobbet.
Så bra. Det är väldigt viktigt att tänka på det. Men å andra sidan så kan jag säga, efter alla mina 310 intervjuer här också i Karriärpodden, så är det ju väldigt många av dem som jag har träffat som säger att gå på lust och göra det som känns lustfyllt generellt sett. Och det kan ju då bara, liksom både på jobbet och utanför, är det som är liksom de starkaste driv- och framgångsfaktorerna också. Och då, det kan ju kanske vara provocerande när man känner att man har inte kul på jobbet.
Nej.
Men det är en grej som man ska sträva efter, menar jag. Alltså att man ska inte gå för länge i något, det är faktiskt ett av mina tips. Gå inte för länge i demotiverande miljöer.
Nej, för det tänker jag skapar negativ stress.
Ja.
Det, över tid, om man är demotiverad, så blir man också stressad. Så att jag går på lust tycker jag är också superviktigt. Och det är ju också, oftast är det så att det vi är bra på, det tycker vi är roligt. Och när vi tycker det är roligt så blir vi ännu bättre på det. Och det, jag tänker att det är då man jobbar med flow. Det blir ett flow, det blir en positiv spiral. Medan om man hela tiden måste kämpa med någonting som man inte är bra på, det tar så mycket, mycket mer energi. För mig är det mycket bättre, mycket mer motiverande att rida på min islandshäst ofta än att spela golf till exempel. Ja, men det blir ju, därför att jag blir bra på det, och så kan jag finlira och så kan jag bli ännu bättre på det och liksom så blir jag engagerad. Och då blir ju det någonting som där tiden bara flyger.
Och så fyller man på sin egen liksom, på något sätt, att man är nöjd med det man gör. Ja, men helt rätt. Så att ha roligt på jobbet och gör mer av det som man är bra på.
Ja, precis. Sträva efter det. Det kanske man alltid inte kan bestämma, men över tid så kanske man kan ha det samtalet med sin chef.
Mm.
Att liksom att göra mer av det man är bra på.
Men om man nu är chefen själv här, vilket det kanske är några av de som lyssnar på oss.
Chefer också medarbetare.
Exakt, det är vi ju alla på något sätt. Mm. Men jag tänker, vad ska man göra då om man helt plötsligt börjar tappa motivationen? Eller det, man kanske har jättestökigt runt omkring sig.
Mm.
Har vi något klokt att säga till den personen? Utöver de sakerna vi har sagt.
När tipsen inte räckte.
Ja,
vad tar man till för mirakelmedicin då?
Ja. Men tänker just då, ledarrollen liksom.
Ja, nej, men jag tänker att då får man ju kanske fundera på drivkrafterna bakom. Vad är det som normalt motiverar mig? Vad är det för drivkrafter jag har? Och det kan ju vara så att i den här kontexten jag befinner mig just nu, på den här arbetsplatsen, jag kommer liksom inte komma vidare.
Nej.
Mm. Och det tycker jag, vi träffar ju en del sådana chefer som känner att de har så mycket att ge, men i den kontexten där de är så kommer det inte ut.
Nej.
Och då tycker jag att man över tid, man ska aldrig göra något drastiskt, men över tid så kanske man ska byta till en annan kontext.
Mm.
Mm. Och söka sig bort därifrån helt enkelt. För att gå liksom i 2-3 år och känna att man inte liksom får utlopp för sin liksom briljans, eller då blir man ju väldigt omotiverad, och det är inget bra i längden.
Nej. Vet jag inte om du har varit med om det, men jag tänker så här, om man själv inte har något problem med motivationen som ledare, men så har man en grupp som inte är motiverade.
Nej, den är ju jättesvår
den är
också.
Svår.
Då är ju så här, kan jag som chef lyfta gruppen, eller kommer jag hamna omotiverad tillsammans med gruppen?
Mm. Är det då man byter jobb kanske?
Ja, men jag tror att det är nog helt... Alltså, men jag tror att... Alltså, jag är ju som superoptimist.
Mm.
Man kan ha en grupp som är omotiverad. Ja, men jag har haft grupper som är halvt omotiverade. Men då får man ju prata om vad är det som gör att vi skulle kunna tycka det här är kul? Vad är det vi vill se fram emot? Är det liksom, kan man sätta något gemensamt mål som man kan gå på? Finns det någonting man kan göra för att öka lusten i gruppen? Men det måste man ju samskapa med gruppen.
Precis.
Och jag tror att man kan lyfta en omotiverad grupp. Sen kan det finnas individer som försöker dra ner de andra.
Exakt.
Hela tiden. Och det är ju en utmaning i och med att vi färgas av varandra hela tiden.
Då gäller det att liksom försöka skapa den där, åtminstone liksom, massan som kan vända det så att säga.
Ja,
sen kanske
precis.
Man alltid kommer behöva jobba lite extra med några individer.
Ja, absolut.
Du, vi har ju fått en lyssnarfråga också.
Ja, det var kul.
Ja. Och den, vi kanske har varit inne på lite, vi får se här. Men så här låter den. Vad är det bästa tipset till att långsiktigt behålla sin motivation i karriären? Långsiktigt alltså. Särskilt i ett läge där man har stagnerat. Jag är i början eller mitten av karriären och hade nog föreställt mig att det har kommit lite längre nu och känner att jag inte riktigt kommer någon vart. Vad är ert tips för att kickstarta igång motivationen igen för att kunna ta nästa kliv?
Jag tänker spontant.
Att bra fråga.
Ja, det är en jättebra fråga och den är nog väldigt vanlig. Och spontant tänker jag så här, dels tycker jag att det kan vara svårt att dela upp karriär och annat liv, därför att du är ju en hel människa. Det är ju samma Johanna som går igenom, går till jobbet och går hem och gör fritidsintressen, att man måste fundera på så här, men vad motiverar mig generellt? Därför att om du kan ha, det måste inte vara jobbet som motiverar dig.
Nej.
Det kan också vara någonting annat. Man har en annan passion. Så det tycker jag man ska fundera på. Vad är det jag tycker är kul som jag kan göra? Och får man den energin någon annanstans ifrån, så tror jag också att det kommer påverka jobbet.
Ja, verkligen. Det är ju, jag får ju den där ganska ofta, den här frågan i karriärsammanhang. Inte exakt så formulerad kanske, men sådana som inte har liksom hittat riktigt rätt och... Och då brukar mitt svar bli också så här, att man måste försöka se vad är det för liksom sidospår som kanske kan vara någonting. Även om det inte är så här, den rätta karriärvägen, så kan det vara så att man... Ja, men ibland så kanske man till exempel som ledare Jag tror att det var Elisabeth Beskow som var här för inte så länge sedan i Karriärpodden som också sa att ibland är det ju faktiskt bra att hoppa av en chefskarriär och göra någonting annat för att liksom få den här. Och det kan ju vara i vilken roll som helst egentligen. Att man så att säga provar någonting annat ett tag. Absolut. Och se vad det ger en. Även om det inte är rätt ur ett karriärplaneringsperspektiv, kanske inte lönemässigt heller. Men...
Alltså jag kan säga att jag har aldrig planerat min karriär på det sättet.
Nej.
Och jag har ju bytt bransch flera gånger.
Ja, det har du ju
och
verkligen.
Ja, verkligen. Och det har ju varit motiverande i sig. Mm. För att jag är typ alltid ny på jobbet, ny i branschen. Vilket gör att jag tycker det är jätteklurigt och svårt. Jag måste lära mig massa nya grejer. Och det gör ju att jag blir väldigt motiverad. Så jag tror att det är ett superbra tips att faktiskt kanske hoppa av det man gör, göra någonting annat ett tag och sen inte vara så bekymrad över att man inte riktigt vet vad man vill. Jag kan säga så att jag är 54 år gammal. Jag vet inte heller riktigt vad jag vill. Men jag tycker att det är roligt som är nu och någon gång i framtiden kanske det kommer dyka upp nya roliga saker.
Mm.
Men jag har inte liksom någon sån här, det här är slutmålet innan jag dör.
Nej, det är ju väldigt få som har, som har en sån.
Nej.
Det finns ju för sig några få, men det, alltså, jag har inte träffat så jättemånga. Nej. Som är så här, jag ska bli det här och nu går jag den här spikraka vägen. Utan det är ju oftast många steg som liksom brick by brick och ibland är det liksom någonting helt annat som man ska göra för att det bygger en på något sätt.
Mm.
Bra fråga tycker jag och att det inte är, jag tänker också att det liksom inte är någon fara heller på något sätt att man inte alltid känner den här. Mm. Man måste liksom våga ha lite tråkigt ibland också för att det ska bli kul.
Precis, och det är verkligen, och jag, ibland tänker jag också att kris är utveckling, jag vet att det är en floskel, men jag tycker den stämmer så bra, därför att det är ju när man når liksom botten eller bara känner att allting är botten, det är då man också är motiverad att ta tag i sin situation och göra någonting och börja jobba mot en annan riktning. Men det är ju när man når, liksom, när det verkligen säger nej, nu får det vara nog, som den energin uppstår.
Och det är många gånger som man också tänker, jag vet inte hur gammal den här personen är som har skrivit den här frågan, men alltså det kan ju vara så att i början på ens karriär så tycker man att det liksom, ja men gud, nu har jag jobbat här i 3 år, det har inte hänt någonting och jag står stilla. Men då ska man jobba i 30 eller 40 år till kanske.
Exakt.
Innan.
Exakt, och de unga kommer ju aldrig få gå i pension. De ska försörja oss.
Jag tror att jag har sagt det förut här, men det var faktiskt en klok kvinna som sa det till mig när jag var hemma med barn första gången tror jag. För då var jag jättestressad över att det var någon annan vikarie som tog över min jättebra chefstjänst som jag tyckte att jag hade då. Och jag kände mig liksom konkurrerad.
Och var du utbytbar?
Ja, det var jag. Och hon var jättebra. Så att det blev verkligen en svår, när jag skulle komma tillbaka där sen också. Men då sa i alla fall den här kloka kvinnan till mig att, men Eva, du ska jobba i kanske 30 eller 40 år till. Du hinner. Ta det lugnt. Liksom. Ja. Och det var så skönt, kommer jag ihåg. Att det var liksom, jag hör rätt. Man tänker ju inte ofta så liksom, att det är så många år. Och sen har jag hunnit göra massor med grejer. Mm. Och har som roligast i min karriär nu. Det är ju helt sjukt, men så är det.
Mm. Jag tänker på min pappa. Han dog för några år sedan. Han var 82 år gammal och var veterinär. Och hade på Sankt Görans palliativa vård hade han sin bokningsbok.
Nej,
han jobbade ju in i det sista. Och han hade ju färre och färre kunder. För de hittade de nya unga veterinärerna. Men han hade sin bokningsbok. Och jag vet att han låg där. Och så bokade han upp att han skulle kastrera någon katt eller någonting. Som han sen fick boka av.
Ja.
För att han skulle inte förstå till slut. Att han kommer inte heller komma tillbaka till sin klinik.
Nej.
Men då tänkte jag också. Vad är det som motiverar honom? Och han var ju veterinär då tills han var 82 år. Han började kanske när han var 27.
Mm.
Och så tänker jag så att, men det handlade om, han tyckte om att vara, han älskade djur naturligtvis, men han tyckte också om att vara sån här auktoriteten, den som kunde och rädda liksom. Han tyckte om att ta hand om och vara räddaren med sina mediciner.
Det var hans
och sprutor, liksom. Ja, precis. Och det är klart att det är sån djup drivkraft. Den går inte, det är en personlighetsdrag.
Men det här med drivkrafter, alltså, det är ju verkligen det som på något sätt,
ja, det ligger ju under motivationen. Motivationen är ju det som kommer upp till ytan. Men drivkraften är ju det som när man får jobba med sina drivkrafter så man blir motiverad. Liksom.
Mm, verkligen. Men du har ju en mamma också som fortfarande jobbar.
Ja, hon är 81 nu och jobbar som psykolog. Och hon har patienter, eller klienter heter det ju, typ varje eller varannan dag. Och hon tycker nog att hon har blivit äldre och klokare och bättre som psykolog.
Men så du har ju verkligen haft förebilder kring det här.
I min värld, i allt jag känner till, så slutar man aldrig jobba.
Nej.
Utan att jobba är en livsstil och det är ingenting, det är någonting som man... Och sen kan det skifta. Mamma är ju psykolog, men hon har ju också varit utbildare. Hon har drivit liksom Gestaltakademin. Hon har haft massa olika roller som psykolog. Så det behöver inte vara repetitivt för det.
Nej.
Men i min värld så har man bokningsboken till dödsbädden helt enkelt.
Ja, och ett jobb är liksom oftast att ha... Alltså, man ska ju se till att man har så roligt som möjligt på jobbet då. För då blir det liksom
Att det ska bringa mening.
Ja.
Och liksom bidra till att man uppnår sitt liksom högre syfte. Ja. Även om det kan låta lite flummigt. Men det ska kännas meningsfullt. Livet ska kännas meningsfullt.
Och då är det ju någonstans det där med drivkrafterna, tänker jag, som... Så här, vad är det som gör mig lycklig på jobbet? Mm. Den frågan du började med att ställa typ. Och då sa jag människor. Men det är ju liksom... Ja, jag har ju ställt mig den frågan själv också. Mm. Och det är ju när det kan... Det är inte liksom människorna i sig, utan det är ju så här, när jag kan se att det händer saker med andra människor, att när det blir liksom
en rörelse
i det som gör mig lycklig.
Ja.
Vill du utveckla din lyckodrivkraft?
Ja, precis. Nej, men jag tycker om... jag har en drivkraft i att det ska bli bra. Jag vill att det ska bli jättebra på jobbet. Alltså, och det är där målen kommer ifrån. Mm. Bra, det är ett mål. Men man får kvantifiera det så att det blir mätbart. Och att det hela tiden... tycker väldigt mycket om att jobba så att det hela tiden blir bättre.
Mm.
Nej, ständiga förbättringar. Hur kan vi tweaka det här? Hur kan vi förbättra det här? Och när jag ser också att det blir en rörelse, det måste inte vara hos människorna, utan det kan också bara vara så här, i arbetssätt.
Mm.
Liksom att, men nu har du kommit på ett ännu bättre. En process som har blivit bättre, som gör det bättre för kunden kanske. Mm. Då blir jag grymt nöjd med mig själv. Mm. Liksom. Även om jag inte har gjort den.
Nej. Ja, men du, känner vi oss motiverade efter det här samtalet nu? Är vi nöjda? Har vi gjort det så bra som vi kan nu?
Det hade säkert kunnat bli bättre, men jag tycker nu ska vi fira. Inte med kaven, vi tar en liten kopp kaffe.
Ja, men och då känner jag så här, jag hoppas att vi har apropå våra drivkrafter, tänker jag. Du är nöjd med att det har blivit bra resultat, och jag är nöjd med att vi kanske har skapat en rörelse hos någon som funderar lite grann.
Exakt.
Mm. Vad bra.
Check på den.
Tack snälla, Johan.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på mig och Johanna och vårt ledarskapssnack. I Karriärpodden och i alla våra verksamheter, Women for Leaders, EQ Executive Search och Signe, jobbar vi ständigt med att leda förändringen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv på olika sätt. Så tack för att du är med oss i lurarna så här in på det 10:e verksamhetsåret med podden. Jag vill också passa på att tipsa dig om att vi söker fler mentorer till Signe, vår mentorsmatchningsplattform. Vi söker dig som vill vara med och ge tillbaka, oavsett om du är en erfaren mentor och ledare eller är nyfiken på att bli mentor. Så vill du vara en del av Signes community? Här finns chansen till paid forward på riktigt. Så klicka dig in på app.signe.co om du tycker att det här låter som något för dig. Det var allt för Karriärpodden och Ledarskapssnack den här gången. Men vi hörs snart igen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.